Och jag tänkte börja med att läsa dagens evangelium för andra söndagen efter trettonde dagen. Det är från Johannes evangeliets fjärde kapitel. Jesus kom till en stad i Samarien som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig något att dricka." Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa: "Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra." Jesus svarade henne: "Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten." Kvinnan sa: "Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten." Jesus sa: "Gå och hämta din man." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning." Kvinnan sa: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna Guds tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sa: "Jag vet att Messias kommer," alltså den smorde, "och när han kommer ska han låta oss veta allt." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar till dig." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det finns inga älvar i Israel. Men det finns en liten å som ju kallas Jordan. Under torra somrar lär den inte vara så mycket mer än en bäck, Jordan. Källorna finns i bergstrakterna norr om Genesarets sjö uppe i Galileen. Och utflödet sker i Döda havet, ungefär 10 mil söder om Genesarets sjö. Genesarets sjö är en fiskrik, levande sjö med tillflöden i norr om sjön och utflöde då i Jordan i söder. Döda havet däremot ligger cirka 400 meter under havsytan och har bara tillflöden, men inget utflöde. Vattnet försvinner genom att avdunsta i den starka värmen. Och kvar blir då ett dött saltvatten med salthalter på ungefär 35%. I stort sett allt vatten i Döda havet kommer via Jordan från Genesarets sjö. Det är alltså samma vatten i Döda havet som i Genesaret. Ändå är den ena sjön levande medan den andra är död. Enda skillnaden är alltså att den ena sjön saknar utlopp. Vattnet blir kvar som i en stillastående reservoar. Jämförelsen mellan Genesarets sjö och Döda havet, det säger kanske inte bara något om vatten. Det här säger kanske något om att ett land till exempel mår bra av både invandring och utvandring. Båda flödena är viktiga för en kulturs överlevnad. Och de båda sjöarna säger också någonting om livet som kristen. Den människa som bara tar emot utan att ge vidare kommer att bli som en reservoar för dött vatten. Men den som har både ett inflöde och ett utflöde, den som ger vidare, den människan kommer att leva i ett flöde av levande vatten. Vi ska nu tala om ett möte som beskrevs i evangeliet vi hörde. Ett möte mellan två kön som ofta har svårt att förstå varandra. Ett möte mellan två främlingar. Främlingars möte blir ofta tysta och fyllda av misstänksamhet. Det var också ett möte mellan två folkslag som föraktade varandra. Judarna betraktade ju samarierna som avfällningar från den rätta tron. Och föraktet var ömsesidigt. En jude kunde inte passera genom Samarien utan att riskera att mötas av stenkastning och glåpord. Till allt detta kommer att kvinnan var föraktad av sitt eget folk eftersom hon levde lösaktigt. Jesus hade kunnat ana det även utan sin gudomliga klarsyn. En kvinna som kommer ut till brunnen utanför stan mitt på dagen när det är som allra varmast och när anständigt folk håller sig inomhus. En sån kvinna måste vara folkskygg av en alldeles speciell anledning. Som rättrogen jude skulle Jesus absolut inte tilltala en sådan kvinna. Allra minst som hon var samarier. Ändå gör han det. Och öppnar därmed för ett av Bibelns allra mest underbara möten. Och detta möte ska vi betrakta genom fem korta citat ur texten. För det första, Jesus var trött. Det som skapar mötet mellan Jesus och kvinnan är inte Jesus styrka, utan hans svaghet. Han var trött och behövde vila sig vid brunnen medan lärjungarna handlade mat. Och han var törstig. Hade han inte varit trött så hade de aldrig träffats. Och hade han inte varit törstig så hade han inte haft någon naturlig anledning att tilltala henne. Här ser vi ett Guds återkommande mönster. Gud handlar med oss mer genom vår svaghet än genom vår styrka. Därför ska vi inte vara rädda för vår svaghet, utan snarare förväntansfulla. Gud, vad tänker du använda denna min svaghet till? Så för det andra, ge mig något att dricka. Att be om en tjänst är obekvämt av åtminstone tre anledningar. Dels blottar jag min svaghet. Jag behöver någonting som jag inte kan ordna själv. Dels försätter jag mig i något slags tacksamhetsskuld om jag får det jag ber om. Och dels tar jag risken att mötas av ett nej. Och det kan bli lite pinsamt. En av de egyptiska ökenfäderna säger: lär din mun att säga det du har i ditt hjärta. Men av de här tre anledningarna jag nämnde så tiger vi allt för ofta när vi behöver någonting. Och kanske är grunden till tigandet just detta att vi inte vill acceptera vår egen svaghet. Nu finns det ju bra kamouflage för den här rädslan. Man vill ju inte besvära. Man vill ju inte vara någon till last. De har säkert så mycket ändå. De ska inte behöva bära mina bekymmer också. Eller den där definitiva ursäkten för att slippa fråga. Honom kan jag ju inte fråga, för han skulle ju inte kunna med att säga nej om han inte ville låna mig häxaxen eller vad det nu är man ber om. Visst hade Jesus också kunnat finna goda ursäkter för att slippa be kvinnan om vatten. Förutom allt det där vi redan pekat på när det gäller den sociala och religiösa klyftan mellan dem, så hade det ju räckt med lite gentlemannamässighet. Hon var ju redan trött och svettig av hettan. Inte kunde man be henne hämta upp mer vatten. Men Jesus accepterar sin svaghet och struntar i alla religiösa och sociala normer. Han säger bara det han har i sitt hjärta. Ge mig något att dricka. Vi ska inte vara så rädda för att be varandra om tjänster. Och framförallt ska vi inte vara rädda för att be främlingar om tjänster. Vi ska unna människor att få vara starka och utgivande. Och vi ska unna dem att få hamna i något slags moraliskt överläge. Det är nyttigt för oss att få lära oss ta emot. Och det är nyttigt för dem att få ge. Se bara på Genesarets sjö. Vi behöver både ett inflöde och ett utflöde för att få känna oss som levande människor. Så för det tredje, citatet. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Det officiella målet för svensk biståndspolitik har under många år varit att ge hjälp till självhjälp. Alltså, istället för att förse Vietnam med papper på sin tid, så byggde vi ett pappersbruk där. Så att de själva kunde tillverka sitt papper med råvaror från sina egna skogar. Och det här är närmast en självklar strategi för mellanfolkligt bistånd. Och det bygger på den givna förutsättningen att varje nation har egna resurser i form av arbetskraft och råvaror. Men när Jesus talar om att det levande vattnet blir en källa i mottagaren, så syftar det inte bara på att Jesus vill frigöra våra egna inre resurser. Visst handlar det delvis om att han vill hjälpa oss att frigöra de här resurserna som redan finns i oss. Vår fulla potential. Och det är sannerligen mycket nog. Inte heller är det konstigt att vi människor har så stora oexploaterade inre rikedomar. Vi är ju faktiskt skapade till Guds avbild. Och därför ryms det så mycket i våra fördolda djup. Så mycket vi ännu inte har utnyttjat. Det här har man insett i delar av den så kallade nyandligheten. Och där handlar ju mycket det om självfrälsning på något sätt. Att gå till sina egna inre oförlösta resurser. Men kristendomen lär att detta inte är tillräckligt. Vi kan inte frälsa oss själva. För det första för att vi inte på egen hand kan frigöra alla våra egna inre resurser. När vi försöker på egen hand så är det som att gå in i en guldgruva med en pennkniv. Visst kan man lyckas karva loss någonting, men inte är det mycket. Att likna den helige ande vid en tryckluftsborr är kanske inte särskilt lyckat, men möjligen säger det ändå någonting om skillnaden i effektivitet när det gäller att frigöra vårt eget inre guld. Men kristen tro handlar om något mer än att bara släppa in den store frigöraren i sina inre gruvgångar. Kristen tro handlar också om att erkänna att allt guld som bryts i vårt inre är förorenat. Guldet måste renas. Den enda som kan göra det är Jesus Kristus. Kanske kan man då jämföra med den inre källan som Jesus talar om med vattnet för en guldvaskare. Det strömmande vattnet som spolar bort allt grus och frigör det rena guldet. Så för det fjärde. Gå och hämta din man. Det är ingen aningslös Jesus som säger så till kvinnan, utan det är en mästare som redan vet precis allt om den här kvinnans havererade liv. Också han känner till det som de hånflinande grannarna allt för väl känner till, hon och hennes karar. Det är en tröttsamt repeterad visa på stan sedan många år. I de anständigas ögon är detta hela hennes identitet. Äktenskapsbryterskan, horan, synderskan. När nu också främlingen tar upp denna hennes allra svagaste punkt, så skulle man kunna vänta sig att hon omedelbart skulle hamna i någon aggressiv försvarsställning i väntan på att ännu en gång bli dömd, föraktad och hånad. Men kanske är det något i hans röst. Kanske är det något i hans ögon. Hans fråga om det mest känsliga utmynnar istället i ett stilla samtal om det som inte bara är det mest känsliga, utan också det mest angelägna. Och så är det ofta också i våra liv. Just smärtpunkterna kan vara ingångar till den där inre guldgruvan. Därför är det så viktigt att känna sina smärtpunkter och att stanna vid dem, erkänna dem. Räkna med att möta Jesus just där. Kanske är det så att vi alla har någonting i våra liv som vi vägrar släppa kontrollen över. Något där vi drar en gräns för överlåtelsen och omedvetet säger att den här synden, den vill jag ha för mig själv. Någon frihet måste jag ändå ha. Det kan handla om min privatekonomi. Det kan handla om min sexualitet, som för kvinnan i texten. Eller mitt sätt att behandla mina närstående. Eller något annat som vi finner allt för svårt att förändra. Och så kapslar vi in det. Hit men inte längre. Men Jesus vet att den där enda punkten kommer att skava på er relation så länge den inte är lyft till ytan. Och det kan räcka med just detta. Att lyfta upp den inför Guds ansikte. För alla smärtpunkter blir inte försonade och helade i det här livet. För den som vill möta Jesus och ta emot det levande vattnet behöver därför överlåtelsen vara total och utan reservationer. Det är bara om du överlämnar hela dig som han kan plantera den där källan i dig. Källan med levande vatten. Källan med flödet som ger evigt liv. Och så för det femte och sista. Den som talar till dig. Den judiska filosofen Martin Buber, han talar om att den enda meningsfulla relationen mellan människor, det är den mellan ett jag och ett du som befinner sig i ett ständigt samspel, en levande dialog. Det är så lätt att Gud istället blir ett objekt för mig, något jag talar om, analyserar och objektifierar. Men Gud vill vara ett du i ditt liv. På min anslagstavla uppe i Stensjökyrkan står en liten devis. Gud är ett väsen som inte kan omtalas, utan bara tilltalas. Gud vill att du talar till honom och med honom och inte så mycket om honom. Och han talar ständigt till dig. Han talar genom allt det han låter dig uppleva och genom alla du möter. Inte minst talar han till dig genom din svaghet. Så se på dig själv och din brustenhet med andakt och förväntan. Han finns också där, mitt bland alla de havererade drömmarna. Låt oss be. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Ja, Herre, du finns ju där. Du finns där det gör allra mest ont. Hjälp oss att inse att de där smärtpunkterna kan vara den allra viktigaste ingången för ditt evangelium i våra liv. Herre, hjälp oss att ta emot ditt läkande vatten i våra liv, här och nu. Amen.